Sveriges Radio.
Hello, we are
BTS!
Det känns som att de talar direkt till mig.
Begreppet idol kanske signalerar just det här idolfabriken, att det är någonting fabricerat och att de inte skulle ha någon egen bestämmande.
We want to focus on our career, so.
Varje intervju går också ut på att fråga dem om deras relationer.
Du pekade ju inte åt rätt håll om man säger så.
He was found collapsed at an apartment in the South Korean capital on Monday evening.
Det har hela tiden funnits ett väldigt sorgligt problem med att många ser det som tokiga asiater.
We have learned to love ourselves. So now I urge you to speak yourself.
Fansen tittar ju inte på dem som att det vore lustigt det här är, utan de älskar det ju.
Du lyssnar på P3 musikdokumentär om BTS, det skottsäkra bandet från öst. Jag heter Hanna Frelin. Det är maj 2017 i Las Vegas. Eftermiddagssolen lyser starkt utanför T-Mobile Arena som långsamt fylls upp av nutidens allra största musikstjärnor. Ikväll ska Billboard Music Award delas ut och tv-kanalen ABC direkt sänder galan. På stolarna sätter sig stjärnor som Nicki Minaj, Miley Cyrus och Celine Dion. Mitt i sorlet och förberedelserna börjar plötsligt läktaren nästan skaka. Huvuden vrids åt ingången, kameror tas upp i högsta hugg. Men medan skriket från läktaren blir högre lägger sig också en annan tystnad. Det är 7 unga killar i svarta kostymer som går på led in i arenan. Många har ingen aning om vilka de är. Förvirringen är total.
I don't know why I'm gonna do this, but I'm going to admit I've never heard of them before today. How huge are they?
Ikväll ska priset för Top Social Artist delas ut. I 6 år i rad har Justin Biebers fans sett till att han vunnit. Men nu har BTS fans, de som kallar sig ARMYs, samlat ihop sig över hela världen för att rösta fram BTS som vinnare. Kamerorna flockas runt bandet som generat vinkar till fansen.
And the Billboard Music Award goes to...
BTS tittar nervöst på varandra.
BTS!
Den sydkoreanska armén har satt BTS på världskartan.
Please army, remember what we say. Love myself, love yourself. 정말 사랑하고 감사합니다. 더 멋진 방탄소년단 되겠습니다.
Nu är K-pop något som angår hela världen. You say love is messed up. You say that it don't work. You don't wanna try, no, no. Baby, I'm no stranger to heartbreak and the pain of always being let go. And I know there's no making this right, this right. And I know there's no changing your mind, your mind. But we both found each other tonight. Wasted on me, wasted on me, wasted on me. Tell me why not, wasted on me, wasted on me, wasted on me. Baby, why not, wasted on me, wasted on me, wasted on me. Tell me why not, wasted on me, wasted on me. Det är sent 80-tal i Sydkorea och en man har precis kommit tillbaka till sitt hemland med en vision. Den då nästan 40-åriga musikern och tv-programledaren Lee So-man har tillbringat några år på universitetet i Kalifornien där planen var att sadla om till ingenjör. Men i USA har han fastnat framför tvn, eller snarare fastnat framför MTV. Han har sett musikvideor och liveframträdanden där stjärnor som Michael Jackson och Madonna blir en hel generations ikoner.
music never stops. MTV Music Television.
Lee Soo-man har sett en blomstrande amerikansk musikindustri. Och nu vill han få det koreanska folket att sitta klistrade framför tvn så som han sett amerikanerna göra. Lee Soo-man har en plan att skapa den perfekta idolen med hela paketet. Hans vision kommer bli starten på den koreanska vågen, det som kallas Hallyu, och Lee Soo-man är pionjären. 1995 startar han vad som kommer bli ett av de tre bolag som utgör grunden för det vi idag känner till som K-pop, sydkoreansk popkultur. Bolaget döper han till SM Entertainment och där ska de forma den ultimata idolen. Lee Soo-man har startat den första idolfabriken.
Det här med idolfabrik, det kanske är något nedsättande ord, men det är ju liksom så den industrin går till.
Det här är Amelie Svenstedt. Hon jobbar med film och har hittat K-popen och BTS genom videor på nätet.
Det är ju som att de här managementen nästan liksom avlar idoler, eftersom att du kan som ung korean söka dig till en trainee-utbildning hos ett management och bli en idol helt enkelt.
SM Entertainment lanserar bland annat bandet H.O.T. 1996 uppträder de i ett koreanskt musikprogram. På scen är fem killar i färgsprakande kläder.
Ja, men det ser nästan lite ut som att de är så här, alltså på en afterski, typ ett coverband eller någonting.
Bandet sjunger och dansar koreograferat och det blir en hit i Korea.
Det här är lite mer så här lättsamt kanske.
Nu har K-popen tagit sina första stapplande steg.
Idol betyder att du gör väldigt många olika saker.
Det här är kulturvetaren och K-pop-fanet Johanna Stillman som tillsammans med sin vän skrivit en bok om K-pop.
Ofta skriver idoler musik, de är med i olika tv-serier, de uppträder på olika musikprogram. Musikprogram skulle jag säga är en väldigt viktig del i vad som är K-pop och vad som är liksom indie-scenen i Korea.
Den industri som Lee Soo-man startat bygger på att man skapar den perfekta idolen.
Men för att bli bäst på att dansa och sjunga så måste du också liksom göra the hard way. Och då finns det de här skolorna.
Bolagen startar idolskolor. Dit kastas unga med olika talanger och får gå en så kallad trainee-utbildning.
På idolskolorna finns det danssalar och det finns sångrum och liknande.
Här i korridorerna går både killar och tjejer i alla åldrar. Här delar 12-åringar och 19-åringar plats i träningssalarna. På förmiddagen går de i vanlig skola.
Och sen efter den vanliga skolan så åker man direkt till idolskolan. Och där går man i idolskola till jättesent på natten och jobbar hårt med sina uppgifter och med sin sång och sin dans.
Uppgifterna kan vara att skriva en egen låt eller göra en dans som man sen får uppträda med inför de andra.
Och det gör ju att alla jobbar väldigt mycket. Alltså även när de inte har schemalagd tid.
De får tidigt lära sig ett liv utan sömn. Även om alla i ett K-pop-band ska ha något de är bäst på, så ska alla kunna allt.
Då kan det ju vara att antingen att du ska jobba så att du blir ännu bättre på att sjunga. Eller att du kanske har blivit upplockad mest för att du ser bra ut. Och då måste du ju lära dig sjunga också. För man måste ju kunna alla saker.
Alltså hela grejen med att vara en idol är ju att man ska vara alldeles, alldeles perfekt.
Idolskolan drivs som ett stort företag, men en plats där garanterar inte att man sen får jobba som idol. Och tuffast är det nog för dem som ännu inte vet om de kommer få debutera eller inte.
För då har du konkurrensen mellan alla andra de här hoppfulla personerna som tränar.
Det krävs hårt arbete på idolskolan, men i Sydkorea, ett land där arbetsmoralen är hög, är det inte särskilt konstigt att vara tonåring och inte få någon sömn.
Däremot kanske det fanns en idé om att de är idoler istället för artister.
Man pratar direkt om att det känns aningen fabricerat och industriellt.
Idolfabrik är ju som ett stort företag. Alltså alla de här grupperna har ju liksom varit traineer och sen plockats ut, handplockats till att bli de grupperna de är. Så det är så man blir, alltså man går den vägen.
Året är 2005 och den sydkoreanska popkulturella vågen har börjat ta fart. Och det är en blomstrande marknad. Idolerna gör allt. De sjunger, dansar, skådespelar och är med i underhållningsprogram.
I Sydkorea så fanns det och finns fortfarande tre bolag som är oerhört viktiga. SM Entertainment, JYP Entertainment och YG Entertainment. Och på JYP Entertainment så jobbade Bang Ji-hyuk, också kallad Hitman Bang, för att han producerade alla de största hitsen.
Sydkoreas huvudstad Seoul. På sin kammare sitter en liten och smårund man med snelugg och funderar på vad nästa steg i livet ska vara. Hitman Bang har producerat hits åt stora K-pop-artister. Han är viktig, men han har också börjat tröttna på industrin. Den tycks handla för mycket om annat och för lite om bara musiken. Hitman Bang vill ha större kreativ frihet även för artisterna själva. Med pengarna han tjänat ihop under åren väljer han att lämna bolaget och starta eget.
Om man jämför med de andra Big Three som de kallas för, stora bolagen, så känns han mycket mer intellektuell. Och tror jag oerhört intresserad av musik och av också av en del politiska frågor.
Den 30-åriga Hitman Bang är ut på resa för att kasta sitt band. Drygt 2 mil nordväst om Seoul ligger staden Ilsan. I sitt tonårsrum sitter en då 16-årig Kim Nam-jong. Han vill mest ägna sig åt litteratur, poesi eller allra helst rap. Han är med i en underground rapgrupp och med mixerbordet framför sig och sittandes på en kontorsstol spelar han in en film när han rappar.
Han har ju ett IQ på 148 och ja, men han är väldigt smart, så är han också vältalig, han är påläst, artig, så det är väl så han utmärker sig redan från början.
It was like a cliche for the Korean parents, like in my hometown, like to, you know, let their kids watch Friends.
Som tonåring lär sig Kim Nam-jong prata flytande engelska genom att titta på den amerikanska sitcom-serien Friends.
I was so into the show because, you know, the characters, the love stories.
Det är hans mamma som har köpt alla 10 säsonger. Han berättar för Yahoo att han först inte fattar något. Men efter att ha sett om den ett dussintal gånger börjar han till slut hänga med i språket.
My favorite character is Chandler.
Okay.
And the story is my favorite story is the love story of Rachel and Rose.
Mm-hmm.
That was my favorite.
That went on for a long time.
Right.
Were you happy when they got together?
And it was realistic, kind of like, yeah. So
you were happy when they got together at the end?
Really happy.
Hans föräldrar vill att han ska ta tillvara på sitt intellekt. Men Kim Nam-jong frågar dem om de helst vill ha en son som placerar sig på plats 5000 av studenterna. Eller om de vill ha en number one rapper. I smyg skriver han på kontrakt med Big Hit Entertainment och tar sig ett artistnamn.
De blir tillfrågade ganska liksom långt efter sin debut om de fick ändra någonting. Och då säger han ju att han skulle vilja ändra sitt namn för att han från början tog namnet Rap Monster. Vilket, ja, man hör ju att det kanske inte är någonting man vill dras med när man sen blir äldre. Och då gör han ett namnbyte då i den här gruppen och kallar sig istället nu för RM.
RM får sällskap av Suga och J-Hope som kastas härnäst. J-Hope dansar streetdance och Suga är precis som RM också med i en underground rapgrupp.
New style. So fast, bro, in the building. We are deep down.
Från början är ju tanken att det ska vara en hiphopgrupp eller en rapgrupp med RM, J-Hope och Suga som alla är rappare.
Men Hitman Bang ändrar sig. Bandet behöver en bredare repertoar. Nu måste de också skaffa sångare. 3 blir 4.
Jungkook
blir 5.
Jin
blir 6.
Vi.
Och till sist är de 7 i bandet.
Och sen även Jimin.
Nu har bandet både rappare, sångare, dansare och en som är den snygga. Den yngsta i bandet har inte ens fyllt 15 år, den äldsta snart 20. Alla kommer de från olika delar av landet, berättar bandets ledare RM för BBC.
How did it all start for you guys?
So we came from different areas from Korea. Like I think many foreigners know about, and when it comes to Korea, they always think about Seoul, kind of like that. But nobody came from Seoul, like from different areas, like countryside, kind of like that. And J-Hope's doing some street dance in his areas. I was writing, Suga was writing music, we're rapping, and like everybody's doing like singing, kind of like that. Or somebody got casted from on the streets, so we just gather from. Or only they sing weed.
Namnet står för Bangtan Boys, på koreanska översatt till Bulletproof Boy Scouts. BTS sätts i hård träning. Men än är det inte dags för BTS att fånga omvärldens blickar. Ett år innan de ska debutera är det någon annan som hinner före.
Oppan Gangnam Style. Gangnam Style.
2012 slår Psy igenom med låten Gangnam Style. Låten och dansen som ser ut som att man rider en häst blir snabbt viral och ett meme över hela världen.
Det var ju så att många började skriva om K-pop och började skriva om pojkband och så också då. Så att jag tror att det kan ha öppnat upp till viss del att folk börjar titta på olika saker, eller att journalister börjar uppmärksamma att det här var ett stort fenomen i Asien.
Det är catchy koreografi, vilket är typiskt sydkoreanskt, men Psy är inte representativ för K-popen. Han snarare driver med vad han uppfattar som en ytlig och materialistisk popindustri.
Han är någonting annat, och han var någonting annat i Korea också. Han var kanske inte så mycket idol i Korea egentligen, utan mer en politisk satir. En intellektuell man som genom lite humor pratade om problematik som finns i Sydkorea.
Gangnam Style.
Det är sommar 2013 och BTS ska precis debutera. Debutalbumet heter Too Cool for School, och ikväll ska de uppträda med låten No More Dream i ett av Sydkoreas viktiga musikprogram. I en ring står de som basketspelare innan en match och samlar sig. De är unga, nervösa och rädda. Allt från bakom scenen dokumenteras till deras YouTube-kanal. För kameran visar Jimin upp sina stora guldiga smycken. De har kajal runt ögonen och är klädda i stora svarta kläder. De är en hiphopgrupp, säger de. Såna finns det många av inom K-popen, men försäkrar Suga, BTS lovar att vara den mest autentiska. Den svarta scenen glänser, och medan de går upp på den snurrar tankarna. Tänk om alla hatar dem. Men så finns det inte mer tid att tänka på det. För nu börjar kamerorna rulla, publiken jubla och musiken sätts igång.
Jamanek woman morning. Jamanek woman morning.
Jag var faktiskt i Seoul när de debuterade 2013, när deras första låt och album släpptes.
Det här är Daniela Lazovic. Idag är hon ett stort fan av BTS. Men då, 2013, var hon inte särskilt imponerad.
I relation till mig så var de väldigt unga. För Jungkook föddes 97 och de debuterade 2013. Så kan han ha varit typ 15? Det är den yngsta medlemmen. Och det kändes så här... Dels så kände jag mig lite gammal för att jag hade precis blivit 20. Och 20 plus. Och så ska jag bara, men ska jag sitta och så här kolla på den där 15-åriga pojken? Liksom bara, snälla, vad är det som händer? Har inte jag typ bättre saker att göra med mitt liv?
Killarna på scenen är stylade som en sinnebild av amerikansk hiphop.
Det var stora smycken, det var stora tröjor, det var stora, stort allt. Och jag var lite så här, oj, oj. Små pojkar. Vad gör ni? Lugna er lite.
Ett 20-tal små spotlights snurrar omkring under uppträdandet och bakom dem syns animationer som matchar kläderna. Det är kedjor, guldiga smycken och snirkliga mönster. De kallar det gangsterrap och låten handlar om tonåringar som ännu inte vet vad de drömmer om.
I början så tänker man väl inte att det kommer bli någon större grej. Man tänkte väl att ja, det kanske blir några hitsinglar i Korea. Och sen så går väl alla vidare.
Om inte heller killarna verkar då tro på sig själva.
Även om de liksom alltid har strävat efter att göra sitt bästa och så här, de har tydliga höga mål, så tror jag ändå inte att de tänkte att det skulle bli så här.
De har inte alls samma förutsättningar som andra debuterande band. Deras bolag, Big Hit Entertainment, är litet. Men BTS har något som gör att de når ut ändå. De är bra på sociala medier. Det gör dem unika och de lyckas ganska snabbt få en internationell fanskara. Men det, menar Daniela, behöver inte betyda särskilt mycket för ett bands framgång.
Du kan absolut vara populär internationellt och sälja album så. Men det säger väldigt lite om din popularitet i Korea om den inte är på samma nivå. För då säljer du inte album på plats. Du kanske inte syns på tv. Du träffar inte andra artister så att man kan promota varandra.
De får jobba hårt för att bli något på just den koreanska musikscenen.
Jag skulle kalla det för en underdog success story. Alltså det pekade ju inte åt rätt håll om man säger så. Det var ju mer motsättningar än vad det var möjligheter.
För att kunna jobba och träna hela tiden bor K-pop-stjärnor oftast tillsammans. BTS-bolag Big Hit Entertainment saknar pengar. Och eftersom det kostar en del att lansera ett band får alla 7 medlemmar bo i våningssängar tillsammans i ett och samma sovrum. Det är trångt och killarna blir som en stor syskonskara. De tillbringar varenda sekund med varandra. Debutalbumet följs upp med ett till bara några månader senare. Som bäst hamnar albumen på 4:e och 5:e plats på Koreas egna Gaon-chart. Och överraskade får de faktiskt ta emot ett första pris för årets bästa nykomling. BTS, armé av fans, börjar sakta växa. Men så kommer kritiken. BTS är inte alls äkta som de själva lovat. I sydkoreansk media och på nätet målas de upp som sellout som själva valt att bli idoler.
Begreppet idol kanske signalerar just det här idolfabriken, att det är någonting fabricerat och att de inte skulle ha någon egen bestämmande rätt. Och att det kanske också är i, om man placerar dem i en amerikansk kontext eller en svensk kontext, lite tar ifrån dem deras legitimitet som artister.
Kritiken kommer framförallt från Suga och RM:s gamla rapkollegor. De från den sydkoreanska underground-scenen. Bandet blir ifrågasatta. Hur autentiska kan de egentligen vara som idoler?
Det har varit lite om kulturell appropriering, lite om kulturell ignorans och sådana saker. Och jag kan ju se att det har de ju varit skyldiga till.
Det finns ju också olika liksom genres inom rap. Och inom liksom idolkulturen så finns det något som heter mer idolrap. Och det behöver inte betyda att rappen är dålig. Det är mer pratrap. Alltså idolrappen skulle jag säga. Sugar som är en av rapparna, han har ju alltid varit jätteduktig tycker jag. Han rappar ju verkligen på riktigt. Jag skulle inte säga att det är en idolrap riktigt. Medan de andra två, RM och J-Hope, kanske mer har en idolrap.
De är lantisar som ska försöka göra amerikansk rap och hiphop. Men själva har de knappt varit utomlands. Hitman Bang bestämmer sig för att göra något åt saken. Killarna ska inte få sitta på sitt rum och deppa. De ska ut och flyga. Han sätter dem på ett plan till amerikanska musikindustrins mecka, Los Angeles. Of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. 'Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking. Are you and your home? I vanlig ordning blir allt dokumenterat. Den här gången i en serie som heter American Hustle Life och sänds på koreansk TV.
Los Angeles. 드디어 방탄소년단이 로스앤젤레스에 떴다. Welcome BTS. 뜨거운 햇살이 장렬하는 곳, 자유와 낭만이 살아 숨쉬는 로스앤젤레스. 이곳에서
펼쳐지는 Det är en varm sommarkväll i Los Angeles och mörkret har lagt sig. Luften BTS andas känns ny och de är på väg till sitt hotell. I bilens högtalare spelar de amerikansk hiphop och killarna sjunger med. De är glada och exalterade. Men lyckoruset ska snart bytas ut mot skräck. Bilen står stilla längs med vägkanten och under skenet från gatlamporna syns tre män närma sig. Bildörrarna rycks upp och männen tränger sig in. BTS blir helt lamslagna och en tystnad lägger sig i bilen. De som nyligen var så förväntansfulla håller sig nu krampaktigt fast i sätena. Männen pratar engelska och killarna förstår knappt ett ord. BTS tas till en källarlokal. Där blir de tillsagda att sätta sig i sofforna längs med väggen. I hörnet intill står bräckliga våningssängar i metall mot det kalla betonggolvet. Tyst och titta rakt fram, uppmanar kidnapparna. Jungkook verkar inte fatta vad de säger. Blicken flackar frågande. Han vet inte vad han ska fokusera på. Chockade, rädda och maktlösa sitter sju unga killar i soffan. Så sätts TV:n på.
ETF. Welcome to the American Hustle Life Hip Hop School. Beginning tomorrow through intensive training guided by the greatest legends of hip hop and the best tutors around, you will be born again as a true hip hop artist. See you tomorrow.
BTS har tagits på hiphopläger och deras lärare är ingen mindre än Coolio, en av västkustens största rappare genom tiderna.
De skulle liksom träffa olika rappare och träna in olika grejer och så spelade de in musikvideo och så var det också att de skulle ha en konsert där. Och de var ju på den tiden och ur deras perspektiv så var de ju ingen. Så det var en gratis konsert och de liksom fick stå och be folk ute på gatan att så snälla kom. Så de har alla de här erfarenheterna och det får dem att liksom alltid kämpa lite mer. För att det var ju under den tiden som de fick möta andra internationella fans, de få som fanns. Och sen så fick de också böna och be folk att gå på den här gratis konserten. Och så fick de möta en annan kultur helt enkelt.
Stockholm 2014. På ett kontor sitter föreningen K-pop Nonstop. Där jobbar eldsjälar som älskar koreansk popkultur. De har bestämt att det är dags att ta hit ett band. De få K-pop-fans som finns nu i Europa efterfrågar ett specifikt band allt oftare. De vill se det nya bandet, BTS.
Det här var ju en grupp som hade en ganska stor internationell följeskara som var ganska unik på den tiden.
Det här är Julissa Diaz som är projektledare på föreningen.
K-pop hade ju ändå vuxit bland den västerländska kulturen. Just med BTS så var det en ganska stor internationell följeskara, så jag ansåg att det var en bra investering att göra.
Det är sommar i Europa, 2 veckor efter deras USA-resa, och Julissa har förhandlat fram med Big Hit Entertainment att killarna ska vara 5 dagar i Europa och för första gången få träffa sina europeiska fans. Det blir 2 städer, först Berlin, sen Stockholm. Samtidigt är killarna i takt med att göra en comeback, vilket inom K-popen betyder att släppa ett nytt album. De måste ligga i hård träning eftersom att det innebär en koreograferad show hemma i Korea.
Alltså, de hade dansträning fram till minst 1-2 på morgonen. Liksom. Väldigt lite sömn för alla.
De ska också stylas och fotas till en fotobok där det ska synas vilka städer de varit i.
Jag tror inte jag hinner ens tänka på killarna förrän vi är i Stockholm. Och vi sitter i bussen. Och jag bara tittar bak och bara... Oj vad de här grabbarna är väldigt söta. Och det var typ det. Alltså när vi var i Berlin, när de landade så var det mest bara... Ah, nu är det här, nu bussen, snabbt liksom. Chop chop, skynda liksom så här. In här, mat.
Dagarna är minutiöst planerade för att allt ska hinnas med. De står så som de gjort förut i en ring som innan en basketmatch och pratar igenom schemat. Julissa ser RM ta ledarrollen och på koreanska medla mellan bandmedlemmarna och managern.
Jag kommer ihåg att jag kände mig väldigt imponerad liksom, av dem. Att de var så unga och ändå vara så professionella.
En morgon ställs en av intervjuerna de skulle på in. Och Julissa får tillfälle att rodda lite i schemat.
Ja, men de var ju unga och de var ju trötta.
Hon ser till att killarna får en extra halvtimme sovmorgon så de får sova ut på hotellet.
Dagen efter, liksom, när de kommer ner till lobbyn och vi ska då åka iväg till den här presskonferensen, så kommer då rapmonstern fram till mig och bara tackar mig. Han var väldigt så här, tack så hemskt mycket för en extra halvtimmen. Så här, och i Korea så bugar man ju när man tackar. Han bugade ganska djupt. Och jag var lite så här... Va? Men alltså det var väl inte så här. Jag bara okej, så här.
Det är högsommar i Stockholm. På gatorna strömmar svenskar som njuter av värmen. Fåglar kvittrar, glassar smälter i solen och i gränderna i Gamla stan strömmar turister. På Kullerstens gator trängs strosande semestrare med BTS-fototeam. Stylingen har tagit timmar och nu står de och posar längs med husfasader i den typiska Stockholmsmiljön.
Gud, de såg så bra ut. Alltså, de såg så bra ut. Alltså, det var verkligen liksom hur bra som helst. Alltså, jag var lite mindblown över hur bra de såg ut.
Det är shorts, sandaler och olika hattar eller kepsar. De äter glass, dansar på torget och njuter av havsbrisen nere på kajen. Den 29 juli är det dags för BTS att inta konsertlokalen på ungdomscentret Fryshuset i Stockholm.
Ja, men vi hade sålt liksom runt 1300 biljetter, om inte minst helt fel. Så det var en del.
Utanför står peppade armies. Äntligen ska de få se sina idoler. Hela vägen från Sydkorea.
Jag kan se så här. Varenda person som tog del av deras Europaturné var de enda artister, eller enda alltså fansen, som det där var ett väldigt intimt konsert. Alltså fast att det var 1000 pers, det var extremt intimt.
Fryshusets lilla arena rymmer 1400 personer. Det är som en klubblokal. Scenen är liten och enkel och bakom killarna är en projektorduk.
Alltså all fokus låg ju på BTS. Så det var inga så här galna så här, du vet, laser eller liksom ljus eller liksom så här.
Men BTS och Julissa får problem. Under dagen har elen gått på fryshuset och ikväll funkar inte AC:n.
Det var ju så här verkligen oturens otur att elen hade gått så det funkade inte som det skulle. Och
det är spotlights, de sjunger och de dansar. Det blir varmt. Julissa och hennes team får hjälpa till bakom scen.
Ja, men alltså, man har ju en liten quick change bakom scen. Liksom vid sidan så att artisten inte ska behöva alltså, gå så långt.
Där har de ställt upp fläktar och massa is.
Nej, alltså, jag sprang ju runt en massa för att kyla ner grabbarna för det var väldigt varmt. Så då var det liksom med is liksom och fläktar liksom, då var det verkligen så här, vi måste hitta en lösning att se till liksom att, för det var väldigt varmt så man svettades väldigt mycket. Så det var hemskt.
Isen läggs rakt på killarnas svettiga kroppar. Men trots att det är så varmt och jobbigt så tar de sig igenom det. Det är proffsiga killar, förstår Julissa.
Alltså BTS, de klagade inte en endaste gång. De följde schemat väldigt bra. Alltså, de höll humöret uppe. Så jag var väldigt imponerad på hur målinriktade de var med tanke på hur unga de var.
Dagen efter konserten i Stockholm lägger BTS upp en countdown på deras hemsida. De ska tillbaka till Sydkorea och göra sin comeback med albumet Dark and Wild. Nu testar de ett nytt sound.
Men stilen jämfört med kanske liksom vad de har tidigare gjort och även vad de kommer att göra sen är ju att den är väldigt, så här, väldigt mörk liksom, visuellt. Det är väldigt rockigt och ingen av dem är speciellt rockig.
Den här gången har BTS skrivit en låt om puberteten.
Det handlar väldigt mycket om så här, att hormoner ställer till det för dem och att de blir liksom galna när en tjej kommer förbi.
Låten War of Hormones går inte hem hos fansen.
De talar om tjejer eller kvinnor på ett sätt som är väldigt typ sexualiserande.
På Twitter efterfrågar fansen förklaring till den misogyna texten.
De vill ha tjejer och att en tjej ser bra ut både framifrån och bak och typ... men jag testar och jag försöker bjuda ut henne flera gånger och tjatar tills jag får det typ.
Det är på YouTube man hittar BTS bäst. Här finns en hel uppsjö av videor där man får lära känna killarna.
Alltså för någon annan att kolla på gulliga kattvideos så är det här typ att kolla på, alltså det inbringar samma känsla. Man tycker att det är så här roligt och gulligt även om man inte förstår något vad som sägs, för det är inte det som betyder någonting.
Det mesta är på koreanska, men ibland har koreanska armies gjort sig mödan att översätta till engelska.
De gånger det finns subtitles, vilket är många gånger liksom, så är det ju ibland att man säger, nej, jag vill inte veta vad de säger, för det spelar liksom ingen roll.
Videorna är både sådana som Big Hit Entertainment gjort själva, men också collagefilmer som armies gjort. Det finns hur mycket som helst.
Man börjar titta på det och så kan man inte sluta utan man bara fortsätter. Väntar du 10 sekunder så får du en ny video. Basically, det som är på YouTube handlar ju mycket mer om typ hur de är som personer.
Hello, we are
BTS!
Are you okay? It's a bloody beautiful night.
RM som så här, han får inte den uppskattning han borde ha, men han är ändå deras alltså talesperson eftersom att han är den som kan engelska. J-Hope är alltid den så här glada och goofy one.
I'm your hope, you're my hope, I'm J-Hope.
I'm your hope, you're my hope, I'm J-Hope. Han strävar efter att vara vårat hopp.
Och sen så har vi också vi.
Hi guys! Hi guys!
han är väldigt snygg och han drar ju alltid typ så här de här sexiga blickarna in i kameran och typ slickar sig om läpparna. Och sen så har man Jimin som är väldigt söt och typ gullig.
Yes, Mr. Guy, I'm... Jungkook.
Åh, oh, den yngsta bebisen. Jungkook är läskig. Hur det faktum att han är bra på allt.
Han kan sjunga, han kan dansa, han är väldigt bra på sport. Han är väldigt rolig.
Hello, my name is Jin. I'm worldwide handsome, you know?
Jin är den äldsta i gruppen.
Yeah, I'm worldwide handsome. Det är typ det enda han kan säga på engelska. Den som kanske skiljer sig mest från de andra är ju Suga.
I'm Suga, nice to meet you guys.
Hans personlighet kanske inte riktigt matchar typ den här K-pop-kulturen och har haft så här, ja, men mått psykiskt dåligt och alltså han var ju rappare innan han började i BTS.
I varenda text han skriver så hittar han något sätt att göra det lite känsligare.
BTS, som tidigare bott i våningssängar i ett och samma sovrum, köper nu, när de börjat tjäna lite mer, ett nytt ställe. Istället för ett sovrum skaffar de nu 4. Någon av dem kommer få bo själv och naturligast hade kanske varit att Jin, den äldsta, som då nästan är 25, ska få det. Men för rättvisans skull så kör de stensax på sovrummet. Och det blir istället den yngsta, Jungkook, som vinner.
De har haft det kämpigt ihop, så de har ju fått ta tag i saker tillsammans, vilket bygger en viss typ av relation. Så jag skulle säga att de är väldigt bra kollegor och väldigt goda vänner.
De jobbar i princip dygnet runt. Få tror att de kommer bli något riktigt stort, men BTS har siktet inställt högt. De vill ta sig in på de amerikanska topplistorna, och då finns det inte mycket över till fritid.
Alltså de här alltså idolerna eller idols, K-pop-grupperna, får ju inte ha relation, alltså kärleksrelationer med varandra eller fans eller någon annan.
En del av magin kring idolerna är just att de är singlar. Dels för fantasins skull, men också för att de förväntas fokusera bara på jobbet.
Att ha en partner tar ju tid. Och det gäller att man offrar allt för fansen. Offrar allt för sin karriär. Så att under de första åren så ska man jobba. Man ska inte hålla på och dejta liksom.
Det gör ju att alltså, det byggs väldigt mycket typ rykten. Både alltså mellan att det finns kärleksrelationer inom grupperna. Men också med typ andra idoler.
På YouTube kan man till exempel hitta massa av fanfilmer som syftar till att bevisa att BTS Jungkook och Jimin skulle vara ett par. Men det är bara rykten. När killarna börjar ta sig utanför Korea så blir också frågan om deras relationer mer och mer aktuell.
Alltså det är först när de kommer till USA som de blir utsatta för den här frågan i liksom varje intervju. Varje intervju går också ut på att fråga dem om deras relationer, kärleksrelationer.
Have you ever gotten together, hooked up with any of the army?
Ja, men på till exempel Ellen DeGeneres, när BTS blir intervjuade, så tar hon upp just ämnet om partners.
We are doing it right now.
No, you know what I mean.
Ja, men det blir ändå lite konstig stämning.
Explain what hooked up means. Come on.
본적이 아니라 사적으로 살짝 만나신 적이라.
Vi liksom säger bara no. No.
Not. Not.
Not.
그죠? No.
No.
Det enda de kan säga är att det är inte, de prioriterar musiken och sina fans typ, och inte kärlek helt enkelt.
BTS lär sig skoja bort frågan, som i intervjun med amerikanska Access.
We go shopping, so
do you date?
We want to focus on our career, so
oh, is that it? The focus.
So we want to focus on our career. Yeah. So now it's very hard to date.
Relationen till ARMY är viktig. ARMYs är hängivna fans.
Och då vill man ha en relation där vi fans jobbar hårt för er. Och vad heter ni, idolerna jobbar hårt för fansen.
Och jobba hårt gör de. Det tycks som att hela världen ligger framför dem. Och världen tycks vara redo för K-pop.
Korean pop has long been regarded as one of the country's most successful exports and one of the biggest players in the game, YG Entertainment.
K-pop is kind of like a gateway drug to like the rest of Korea.
More
like,
people started watching YouTube and started looking for a visual aspect to music. And K-pop delivers that.
Sydkorea är lite på min hotlist. Varför då, undrar du? Har du hört talas om K-pop? Du har åtminstone hört talas om Gangnam Style. Sydkoreansk pop är ett varumärke, en livsstil, en subkultur.
Varje steg upp för karriärstrappan går med allt högre hastighet. 2016 slår BTS ett historiskt rekord. Albumet Wings får den högsta placeringen på Billboard 200 som ett K-pop-album någonsin fått tidigare.
Det har funnits väldigt många bra K-pop-band som också har liksom vidgat K-pop över världen långsamt. Men det har hela tiden funnits ett väldigt sorgligt problem med att många ser det som tokiga asiater. Det här är jättejobbigt att prata om, men det handlar ju om en rasism från väst. Och jag tror, om man kollar på populärkultur, så börjar det här ändras. Det som BTS gör är ju att fansen tittar ju inte på dem som att det vore lustigt det här är, utan de älskar det ju. Det finns ingen liksom ironi i det hela, utan folk tycker att det är helt fantastiskt.
De börjar göra avtryck på den internationella musikscenen. I en intervju med Billboard säger RM att de hemma i Korea är stolta.
You know, it was crazy and it was like under like a every major news in Korea. So like our moms and our friends, yeah. Our mom's friends and the cousins called us. Oh, I saw the news. You are on Billboard number 26. Oh my, so like, we were so, yeah, that was like a miracle for us. That's all. The
Det är mars 2017 i Santiago, Chile. Chiles ARMY har ikväll tagit över Movistar Arena. Albumet Wings har tagit deras idoler på den hittills största turnén. BTS ska göra lika många konserter världen över som de hittills gjort i karriären. Biljetterna sålde slut på nolltid och publikhavet skriker. Chile älskar BTS. Men något är inte som det ska vara. Jungkook, den yngsta, verkar trött. Han har en röd hoodie på sig med texten Lucidness. Men i hans huvud verkar det vara allt förutom klart just nu. Han ser helt borta ut och J-Hope blir orolig. BTS har gått av och ska byta om inför nästa låt. J-Hope frågar personalen vad som händer med hans vän. Men ingen vet. Publikhavet där ute fortsätter skrika. De vill ha mer. Magarna kniper sig hos bandmedlemmarna. Jungkook håller på att kollapsa.
Bandmedlemmarna förklarade det som att det var en kombination av att han har överansträngt sig men också att han blev överhettad. För att det var väldigt varmt, det var i Chile och de uppträdde ju med jackor på scen ibland till exempel. Så kombinationen av allt det här gjorde men alltså hans kropp sa ifrån.
Personalen bakom scen svärmar kring Jungkook som fallit ner på en svart soffa. Han är varm och andas tungt. Oron syns i de andra medlemmarnas ansikten.
Dels så tycker de ju väldigt synd om honom. Det är ju som deras lillebror, han har vuxit upp med dem. Så man blir ju inte glad av att se det hända.
RM står maktlös och ser på när Jungkook får hjälp att andas i en respirator. Personalen torkar bort svetten i ansiktet på honom. RM skäms, men i stunden tänker han mest på showen. Jungkook är huvudsångare. Han går inte att ersätta.
De vill ju verkligen att vi bara ska vara stolta över dem. De vill inte vara så stora och att vi ska ha möjligheter att typ skämmas över det.
Jungkook får hjälp att sätta på sig de nya kläderna. En ljusrosa skjorta med glitter i kragen. Det är en minut kvar innan killarna ska upp på scen igen. Till ljudet av fansens skrik samlar Jungkook ihop sig, tar nya krafttag. Han får en klapp på ryggen av J-Hope och går mot scen. I publikhavet lyser det av tusentals lightsticks. De heter Army Bombs och ser ut som en handgranat.
Och det är som en plastpinne som gör olika ljus. Alltså den är liten nog att ha i ens väska och stor nog för att fylla en funktion för att synas.
De är kopplade till varandra via Bluetooth.
Och så är det någon typ ljuskille som sitter och styr dem. Och bara, aha, nu kom det här beatdroppet i mic drop. Då ska alla lysa rätt, säger vi. Och så sitter man och viftar den i takt med musiken. Hur ofta upplever man något sånt på andra konserter? Det är inte som att man går till Beyoncé och typ tar med sig en bikupeformad lampa. Och står där och viftar. Och,
Framför Jungkook glittrar en stjärnhimmel i olika färger medan han sjunger. Kanske är det just det som ger honom kraft och energi att slutföra konserten i Chile. Året är 2017. I världen börjar man prata mer och mer om K-pop. På folks läppar är band som Shiny, EXO och Big Bang. Men de som pratas mest om är BTS. I lediga kläder sitter de sju på två rader i Yahoo's livestream.
Hi everybody, it's a very exciting day at Yahoo Music today. Just 2 days ago these guys in BTS were winning the Billboard Music Award. Round of applause. Woo! For top social artists, I need to know what was going on in your mind. You know, you were up against Justin Bieber, Selena Gomez, Shawn Mendes, and Ariana Grande, and you won the top social artist award. What was going through your minds? How'd you feel?
도대체 그때 어땠습니까?
Amazing!
Amazing!
Wow! Yeah. Perfect!
BTS har släppt 7 album på 4 år, är på sin största turné någonsin, toppar listor i Korea. Och nu skapar de förvirring när de som det största, mest okända bandet blir de första från Korea att ta emot ett pris på Billboard Music Awards.
När de dyker upp på den här galan så var ju folk, vilka är det här? Och då fanns det liksom redan ett jättestort fandom över hela världen. Men media hade inte förstått det här. För det här var någonting som pågick på nätet och mellan fans.
Det var fantastiskt. Det var så här, ah! Och alla var sjukt stolta. Och det var, ja, det var känsligt. Det känns inte som att det bara är deras glädje. Utan det är liksom någonting som vi har, vi som armies också har att vara glada över.
Yeah, I mean, like, we're surprised too because... You know, when they shout out our name for the
by the awards, and you know, the screaming was so loud, and it was much, much louder than we expected.
Billboard blir ett kort avbrott i Wings-turnén. Totalt har de gjort 40 shower. De har varit i Chile, Brasilien, Australien, USA och Japan. Det är med vånda de gör sin sista konsert tillbaka hemma i Seoul. Framför 60 000 i publiken väller känslorna över. Det är som att ta examen, säger J-Hope. Och Suga börjar gråta när han tänker på deras 5 år långa resa. Det som började som drömmar om en musikkarriär har blivit det här. Priser, listtoppar och så mycket kärlek från ARMYs. Turnén har varit lång, från februari till december. Och nu behöver de antagligen lite efterlängtad vila. Det går en vecka efter BTS sista konsert på turnén. Och sen händer något som kommer skaka om hela K-pop-industrin.
Jag ska faktiskt ha fest. Jag ska åka till Sydkorea och ska ha avskedsfest. Så att jag är här i lägenheten.
Det är december 2017. Johanna Stillman är upptagen med att städa och göra det fint hemma. Så det tar ett tag innan hon märker att gruppchatten med vännerna går på fullt ös.
Och jag tror att det här är folk som är på väg hit. Och så står det typ Jonghyun bara.
Jonghyun är huvudsångaren i ett av de största K-pop-banden, Shinee, som ligger på storbolaget SM Entertainment. Han är Johannas absoluta favoritidol.
Och så typ tittar jag en gång till och så bara, det verkar vara sant. Och sen bara, vad är sant liksom? Vad är det här liksom? Är Jonghyun död? Det verkar som att Jonghyun är död. Så är det liksom en konversation som jag inte har sett. Och då är det liksom som att jag kollar på nätet och så är det som att det öppnar sig ett liksom avgrundsdjup. Jag kan inte, alltså det är jättesvårt att förklara. Det är så, allt är oerhört abstrakt för mig. Att det är så här, vad är det som händer?
Medier över hela världen rapporterar om K-pop-stjärnan som tagit sitt eget liv. Bland annat amerikanska CNN.
Kim Jong-kyun, the lead singer of the K-pop band Shinee. He was found dead on Monday in what police say was an apparent suicide. Outside a hospital in Seoul on Tuesday, fans spoke of their shock.
I just needed to come and show respects to him and to his family and to his loved ones.
He was full of emotions and a sensitive person. He must have had lots of hardships, but hid them and didn't show them to others. That must have been the toughest part.
Details are emerging of the singer's final days. He was found collapsed at an apartment in the South Korean capital on Monday evening. Rushed to hospital, he was pronounced dead that night. Later, a friend released a long SMS message, which she said Jonghyun had sent her in the weeks before his death. In it, he describes himself as broken from the inside and asks her to post the text if he were, quote, to disappear from the world.
Jonghyun lämnar efter sig ett avskedsbrev och Johanna läser flera olika översättningar.
Det är ju jättesorgligt, sorgligt brev och jätte... mycket komplexa saker som händer i mig. Det här brevet skulle jag säga är ganska mycket så här stream of consciousness, alltså ganska poetisk beskrivning som går lite fram och tillbaka. Som handlar om en människa som inte mår så bra. Det handlar mycket om depression, att han i många år har kämpat med depression och att han inte riktigt, att han inte orkar längre. Och också handlar det, touchar det vid olika krav som ställs och att han vill göra sitt bästa hela tiden. Det är lite oklart om de här kraven handlar om industrin eller om det handlar om att inte vara deprimerad eller vilka krav det han pratar om, för det är ett ganska, ja, men ganska abstrakt flöde av olika saker som det här, ja, brevet handlar om.
Morgonen därpå ringer SVT och vill att Johanna och hennes kompis Elin, som hon skrivit boken om K-pop tillsammans med, ska vara med och prata om Jonghyun i livesänd TV.
Vilket gör det hela ännu mer så här. Och vi vill inte vara det liksom, eller vi är inte det. Men det gör det hela ännu mer, ja, helt plötsligt så säger Jonghyuns ansikte på liksom... ja, men på tidningar i Sverige liksom. Eller typ i liksom, ja... som ja, allt är väldigt, väldigt konstigt helt enkelt.
Händelsen sätter igång en diskussion i hela världen. I väst pratar man mycket om K-pop-industrin.
Vi ska tala om musik nu, därför att i veckan så nåddes vi av nyheten att K-pop-stjärnan Kim Jong-hyun har gått bort. Han var sångare i bandet SHINee, ett av Sydkoreas största band, och hittades medvetslös i sitt hem i Seoul i måndags. Han avled senare på sjukhus och man misstänker att det handlar om ett självmord.
Det här har givetvis tagits emot med stor sorg av fansen runt om i världen. Och det har även lett till en diskussion om de tuffa förhållandena inom den koreanska popvärlden, alltså kallad K-pop.
Och hur skulle du beskriva, hur är industrin kring K-pop-världen?
Det är väl det jag tycker kan vara problematiskt med just diskussionen om industrin. Att den diskussionen behöver vara i Korea. Kanske inte lika mycket att alla från väst kommer och dömer och säger att så här, oj vad fruktansvärt det är här.
Jong-uns självmord skakar Korea och det skapar en viss diskussion därmed.
Alltså han avslutade sitt brev med typ säg att det jag gjorde räckte till. Och det blev väl en diskussion om själva industrin som i den hårda konkurrensen att ingen någonsin räcker till liksom.
Johanna minns första gången hon själv är i Sydkorea många år tidigare. Johanna är då nyfrälst K-pop-fan. I området Myeongdong möter hon nu en värld hon tidigare bara sett på internet. Här svärmar det av turister och reklam längs med husfasaderna.
Andra dagen eller någonting så tar jag ett fotografi bredvid en sån här pappdocka av min favorit då, som är lika stor som jag men är liksom i papp. Det var ett ganska magiskt ögonblick.
Johanna har tidigare bara mött K-popen genom sin dator hemma i Sverige och har inte riktigt förstått hur det ser ut på riktigt i Sydkorea.
Alla idoler är ju överallt på reklam. Så första känslan är ju bara, wow, Jaejung har... De har gjort dockor av Jaejung liksom. Och att han får den uppmärksamheten också, för att som fan vill man ju att ens egen idol ska vara den bästa idolen och den alla gillar och den största idolen och att det går jättebra för den. Så att det var ju ett moment av det på något vis.
Johanna och hennes kompis har verkligen längtat länge och det har krävts mod att åka hit. Men ganska snart, ju längre hon är där och desto fler koreanska vänner hon får, kryper sig en obehagskänsla på. Det finns en enorm utseendehets i Korea.
Det finns väldigt snäva ideal för vad som är en snygg människa. Det finns inte så mycket utrymme för olika typer av ideal. Och idolerna i samarbete med de här redan liksom befintliga strukturerna och idéerna hetsar unga människor och äldre också till exempel ja, men göra ganska mycket skönhetsoperationer, kanske inte äta så mycket, samtidigt som många också jobbar väldigt hårt. Man måste jobba hårt på alla fronter, som i Sverige också, men kanske ännu mer extremt.
Alltså att de inte har de här kärleksrelationerna och de typ små dramerna mellan varandra gör ju att de blir typ som övernaturliga personer. Alltså det är inte deras största problem, utan deras största problem är typ att de sjöng lite fel eller att de typ dansade lite fel. Och mer problem finns det inte liksom. Det är det som utåt sett i alla fall höjs upp.
Jong-un, som tog sitt liv, var en av de få artister som faktiskt tog upp ämnen som psykisk ohälsa i sin musik.
Hans låtar handlar väldigt mycket om just depression och om att inte ge upp. Och om just de sakerna som han själv fightades med.
Och det gör också BTS.
RM har också pratat öppet om att han har varit deprimerad. Så att jag skulle säga att BTS följer i Jong-uns fotspår väldigt starkt. Mycket starkare än många andra artister gör.
I september 2018 blir BTS inbjudna att hålla tal i FN i New York. De har ett samarbete med UNICEF för ungas framtid.
My name is Kim Namjoon, also known as RM, the leader of the group BTS.
Det visade på en annan typ av framgång också. Men vi har inte glömt våra rötter, vi vill inte bara vara kända rika, utan vi vill också liksom göra någon nytta på andra sätt.
And I'd like to begin by talking about myself. I was born in Ilsan, a city near Seoul, South Korea.
I used to look up at the night sky wonder, and I used to dream the dreams of a boy. And in an intro to one of our early albums, there's a line that says, my heart stopped when I was maybe 9 or 10. Looking back, I think that's when I began to worry about what other people thought of me and starting seeing myself through their eyes. I stopped looking up at the night skies.
Budskapet är att man ska älska sig själv i första hand. Men det var väldigt moget och sofistikerat tal. Han höll också väldigt genomtänkt, så jag blev imponerad bara från det också.
We have learned to love ourselves. So now I urge you to speak yourself. No matter who you are, where you're from, your skin color, your gender identity, just speak yourself. Thank you very much.
Det känns som att de talar direkt till mig ibland. För att, att älska sig själv är väl ändå det svåraste. Det är ju mycket lättare att tycka om någon annan än att typ se de bra egenskaperna med sig själv. Så det känns som att inte bara att de gör rätt sak vid rätt tid, utan de säger rätt sak vid rätt tid också. Det var verkligen som att ha en tröst i livet. Och bara, wow, man har kompisar även om man är ensam.
För Daniela finns det många låtar som betyder mycket, men en låt har blivit extra speciell.
När min morfar gick bort så fick jag veta det lite hastigt, och sen så lyssnade jag på BTS på min spellista samtidigt. Och precis när jag fick veta att han hade gått bort, när jag fick det sms:et, så började Spring Day att spelas. Och då kom det liksom den här texten, och Pokosipta, för jag saknar dig. Och nu när jag säger det så saknar jag det ännu mer. Så jag har en väldigt nära relation till den låten.
Bandet, som hittills ändå lyckats gå rätt skandalfria, kommer under hösten 2018 hamna i medieljuset.
BTS is dealing with a whole lot of controversy right now after people noticed some of their fashion choices. So here's a shot of Jimin in a 2017 episode of BTS's show Bon Voyage. So Japanese media.
ET Canada rapporterar om kontroversen som kommit upp till ytan. Det är japanska medier som har hittat en bild på Jimin.
Jimin har ju på sig en vit långärmad tröja där på ryggen så står det Patriotism, Our History, Liberation, Korea. Där det också är bilder på en atombomb.
Det är den ikoniska bilden på atombomben som fälldes över japanska Nagasaki 1945. Det som ledde till slutet på andra världskriget i Asien och till slut också till Koreas frigörelse från Japan. Bomben dödade flera tusen människor och har skapat lidande i år efter. Jimins tröja tolkas som en hyllning till den japanska tragedin.
Vilket, ja men såklart, upprör väldigt många.
Bilden är gammal, men i Japan är de så upprörda att de ställer in BTS show i ett japanskt stort tv-program.
Jimin reportedly told the crowd during their recent concert last night
that his heart really aches over the incident, but others are pointing out that this is not the first time the guy's fashion choices have come into question.
Och sen så kommer det ju en annan bild också som är på RM.
There's a shot from a 2015 photo shoot. So the symbol on the hat of the death's head units. They ran the Nazi concentration camps during World War II.
RM har på sig en mössa med vad som ser ut som en nazistsymbol. Och tillsammans med den bilden sprids också andra bilder från ett uppträdande där de syns gå runt i svarta långa rockar och röda flaggor.
Alltså i Japan och Korea och länderna runt så är ju inte nazism lika pratat om. Där är det kanske mer Japan och deras kolonialism som är det komplexa där man använder typ deras flagga. Medan nazism är ju inte lika, de förstår nog inte riktigt hur känsligt det är här i Europa. Och därför så läste de nog inte det själva som att det skulle kunna se nazistiskt ut.
När jag ser de bilderna så tänker jag att så här, larvigt, typ någon stylist borde kolla upp saker innan de använder saker. Alltså det borde inte vara så svårt att undvika de här typerna av kontroverser. Det bara gör någon extra minuts research.
Bolaget skriver en ursäkt och menar att ingen skuld ska läggas på killarna eftersom att de inte har något med stylingen att göra.
Associated with our company, Big Hit does not support any organizations or groups oriented towards political extremism and totalitarianism beliefs, including Nazism. We are against.
Ursäkten godtas av Army, så några fler konsekvenser än att inställt uppträdande i Japan blir det inte. Men trots skandalen kring deras styling har BTS ändå klarat sig hyfsat fläckfritt. Bandet förklarar det själva med att de tidigt satt upp tydliga regler.
Ja, men de visar inte mycket hud, de svär inte, de då har inte de här kärleksrelationerna som vi känner till i alla fall. Och de är så här skötsamma, man har aldrig hört om typ, ja, men på ett hotell att de typ är grisiga eller så här. Ja, men de kommer till typ en flygplats och det finns jättemycket både fans och journalister som fotar och filmar. Och de ser alltid till att typ vinka och le även om man kanske ser att de är typ trötta eller det är tidigt på morgonen eller sent på kvällen. Eller så här. Alltså, de pratar väldigt mycket om typ respekt för sina fans. Jag tror att det verkligen är någonting som gör varför de är så speciella som de är.
Pojkarna som startade från ingenting har vuxit upp och tagit sig längre än vad de någonsin trodde var möjligt. Nu när 2019 börjar är de världskändisar. Big Hit Entertainment är inte längre ett litet bolag. De har vuxit med BTS, världens största K-pop-grupp. Nu blir de jämförda med Beatles. Den 2 maj är det dags för 2019 års Billboard Music Award. Nu är det ingen tvekan om att de hör hemma där, på röda mattan i Las Vegas. Alla vill ta bilder med dem.
The 2019 BBMAs were all about BTS. The guys were in high demand all night, celebs clamoring to take pics with the band, like Cardi B, Drake, Madonna and Kumail Nanjiani.
I know, I saw BTS and freaked out.
Och killarna tar inte bara priset som top social artist för tredje gången i rad. Nu vinner de också en av huvudkategorierna för årets bästa grupp.
Det är sjukt stort, för att det är inte bara, okej, det är inte bara social award. Billboard social award var ju också väldigt stort. Men det här är ju någon som tycker och säger att ja, men musiken är bra. Det de gör är bra, de själva är bra. Så det här blir helt plötsligt en helt annan typ av pris. Det blir en helt annan grej. Och det blir som, ja, men nästa steg i så här erkännandet av dem som artister.
Alltså varför de har så otroligt stark fandom, alltså också jämfört med andra K-pop-grupper, det är ju att de pratar väldigt mycket om allt det svåra de gick igenom innan de blev det de är idag. Alltså allt som de fick kämpa emot har gjort att de har blivit det de är idag.
Alla 7 medlemmarna är oerhört viktiga. Men jag tror att RM som är ledare är oerhört viktig för BTS framgång. Både för att han är väldigt intellektuell, för att han är med och skriver musiken och är så aktiv i, liksom, i utformandet av BTS, och det gillar fans. Också att han kan prata engelska så att han kan översätta i intervjuer, och därför känner sig fans närmare.
I've seen so many news and so many like good words to us, but you know, I think the most important thing is that we keep ourselves, we just stay in our lane and do what we love to do.
BTS enorma armé har vuxit sig global. Men det finns också en annan armé som väntar på dem.
Som koreansk man så måste man tjänstgöra i militären, och alla 7 medlemmar i BTS kommer vara tvungna att göra militärtjänstgöring inom de närmaste åren. Och eftersom att Jin då är den äldsta av dem, så är ju han också förmodligen den första av dem som kommer att göra det.
Det är olika vad som händer med K-pop-bandet. Medlemmarna behöver göra den 2 år långa militärtjänsten. Vissa bryter upp, andra fortsätter ändå. Men vad som skulle hända med BTS, det vill de inte tänka på nu. För tillsammans med sin egen armé av fans har det skottsäkra bandet från öst erövrat världen.
That's the answer. We just enjoy the ride, live in the moment, and that's all we could do.
Du har lyssnat på P3 musikdokumentär om BTS. Dokumentären gjordes 2019 av mig, Hanna Frelin. Producent var Vendela Lundberg. Exekutiv producent Ulla Svensson och tekniker Fredrik Nilsson. Programmet är en produktion från Tredje Statsmakten Media. Låtlista och information om ljudklippen vi använder oss av i programmet hittar du på webben. Och glöm inte att prenumerera på P3 Musikdokumentär så att du inte missar nästa avsnitt. Let me fly.